personer på topposition inom den statliga förvaltningen. Svenska storföretag som agerar globalt. Av fokus på korruptionen har ökat i Sverige. Och det är diskussionsämnet för veckans juridik. Sverige har halkat ner ett steg på Transparency Internationals korruptionsindex. Räcker lagarna till och resurserna? Och hur ser egentligen den svenska moralen ut när det gäller korruption? Det är temat för veckans juridik. Hälsar gästerna varmt och hjärtligt välkomna hit. Det är Alf Johansson. Du är chefsåklagare vid Riksenheten mot korruption. Ulla Andrén. Du är ordförande för Transparency International i Sverige. Och Apostolis Papakostas, professor i sociologi vid Södertörns högskola. Forskat och skrivit mycket om just korruption. Välkomna hit. Hur ser korruptionen ut i Sverige, Alf Johansson?
Ja, om man tittar på antal ärenden och sånt som vi närmast kan titta på, så har vi sett under de senaste åren ett ökat antal ärenden. Om det i sig innebär ett ökat antal brott är ju som vanligt väldigt svårt att veta. Utifrån de få ärenden som vi egentligen har. Men det är nog så att den uppmärksamhet som har kommit från, genom media och så har inneburit att det har blivit ett ökat fokus på den här typen av brottslighet. Och därav också en ökad anmälansbenägenhet, misstänker jag.
Så korruptionen i sig, i de fall som hamnar hos er på korruptionsenheten, av den mer klassiska karaktären beträffande pengar och folk som har fått otillbörliga förmåner. Är det korrekt uppfattat då?
Att de har blivit fler? Ja, de har blivit fler genom, säg, under de senaste 5 åren, så har anmälningarna blivit fler. Ärendena har också, kan man konstatera, blivit lite större. Vi har ett större antal stora ärenden nu än vad vi hade för ett antal år sedan.
Ulla Andrén, hur ser svensk korruption ut?
Det beror på hur du definierar korruption. Om man som Transparency International Sverige har ett brett begrepp, att du utnyttjar din ställning för otillbörlig vinning för egen eller annans räkning, så händer det varje dag. Så att jag skulle säga att vi, trots vår fina placering på korruptionsindex, så är det ett problem. Vi har korruption i Sverige.
Och sist men inte minst, ur ett sociologiskt perspektiv här, hur kan vi beskriva den svenska korruptionen?
Det beror på vilken sorts korruption man pratar om. Vi brukar skilja mellan två sorters korruption. Å ena sidan vardaglig korruption, enkel. Polismannen som inte fäller böter när jag kör för fort. Eller tulltjänstemannen som inte registrerar varor som jag kommer med in i landet. Det är liksom den ena typen. Vad gäller den typen så är vi skonade, skulle jag kunna säga, från, i alla fall om vi jämför med andra länder. Men sen kan vi prata om den finare korruptionen, den som är mer sofistikerad och den som är mycket svår att upptäcka. Den tror jag har vi en god anledning att oroa oss för. Den ökar.
Och hur ser den ut?
Du menar, det är väldigt svårt att säga hur den ser ut, för att man brukar inte offentliggöra att man ska ha ett korruptionsmöte. Den typ av korruption äger rum i det fördolda. Det kan hända att den äger rum i någon tennisturnering eller något hotellrum eller någon konferens eller någon typ av mingel. Och då är det väldigt svårt för samhällets myndigheter att kunna upptäcka det här.
När ni tittar på det ur ett juridiskt perspektiv som åklagare, vilken typ av korruption är det som ni konstant jobbar med och har fokus på? Är det den här dolda korruptionen som ni får in tips om eller underrättelsemässigt får information kring? Eller är det som så att säga sker där man har en affärsrelation som kanske då inte har varit i det fördolda som affär betraktat? Berätta.
Vi kan ju inte agera på annat än sånt som kommer till våra skrivbord. Och det kräver ju att någon upptäcker den brottslighet som i så fall har för sig gått. Och det sker ju då förhållandevis ofta från media som upptäcker. Jag tycker jag själv, duktiga, grävande svenska journalister som upptäcker rätt så mycket. Och många av våra ärenden kommer just ifrån dem. Sen har vi också en del anmälningar från allmänheten och kanske från kommuner till exempel där man tycker att vissa upphandlingar har gått lite konstigt till och så kommer in anmälningar. Men det är precis som sägs att det här är ju ett brott som är svårt att underrättelsemässigt hitta ibland. Därför att det är till sin natur så är brottet ett dolt brott. Om vi har ett bankrån eller ett mord så vet vi alla att ett brott är begånget. Vi hittar en kropp som bär alla tecken på att ha blivit utsatt för våld. Det är inga problem att konstatera att ett brott har begåtts. Och utgångspunkten för en utredning blir då att utreda vem som har gjort det. Rent tekniskt och så vidare. Beträffande korruption så vet vi inte alltid när vi får in ärendena om ens ett brott är begånget. Vi måste betrakta så att säga, det vi har fått och sen utifrån det kunna dra slutsatser om vi ska inleda en utredning eller inte. Men och det gör ju det att då blir det kanske inte så många ärenden som vi själva kan upptäcka, eller som polisen rättare sagt kan upptäcka och spåra fram. Men det finns ju en underrättelse resurs hos polisen med uppgift att just kartlägga och hitta mönster som gör att man kan arbeta upp ärenden.
Svårt att hitta, Ulla Andrén. Hur ser mörkertalet ut i de här sammanhangen? Vet vi någonting om det?
Nej, det ligger ju i sakens natur att det finns ett stort mörkertal. Och sen är ju dilemmat också allt som vi benämner korruption då i det här bredare korruptionsbegreppet, det är ju inte nödvändigtvis olagligt, men det är olämpligt. Och man kan ju inte lagstifta fram etik och moral, men det är ju ett dilemma då därför att det handlar om tilliten i samhället, och det kan du väldigt mycket om då. Och det är ju det som gör då att vi känner det så angeläget att mobilisera mot den korruption som är synlig i Sverige, för att det här mörkertalet som finns, det kan bli det sluttande planet när man har små saker då liksom som man vänjer sig vid, som man tycker är okej. Vi har ju vänskapskorruption då som inte i alla stycken är olagligt, men som är olämpligt.
Du talar väldigt mycket om korrupta beteenden, vet jag, inom Transparency. Och det kanske inte alltid är just kriminaliserat, men kan få väldigt stora konsekvenser. Inte minst när det upptäcks inom offentlig förvaltning.
Absolut.
Och här har Transparency satt fingret på ett par händelser förra året som har fått stor uppmärksamhet. Berätta lite om det.
Ja, det som var väldigt allvarligt, det var ju Riksrevisionen då, som är ju den myndighet som ska granska våra andra statliga institutioner och företag. Och när det uppdagas då vänskapskorruption och annat, det får ju liksom förödande konsekvenser. Vem kan man lita på om man inte kan lita på Riksrevisionen?
Mm. Vad säger vi om det i forskningen på den sociologiska sidan, Apostolis? Är det här en insikt vi har om konsekvenserna av korruptionen? Förstår vi vart det här kan ta vägen om man inte motar Olle i grind, som det så fint heter?
Nej, jag tror att det är så att korruptionen är väldigt svår att upptäcka i sig. Men vi kan komma åt det som vi kan kalla korruptionstillfällen. Inte antal brott som har begåtts, men i vilka situationer så skapas det förutsättningar för att människor ska korrumpera varandra. Där har vi goda anledningar att tro att de där tillfällena har ökat. Det finns fler tillfällen än tidigare där människor kan på något sätt gå undan och möta varandra. Vi har förenat ekonomisk aktivitet och statlig verksamhet mycket mer än tidigare. Och man kan säga att ekonomins logik är utbyte, medan statens logik är att tillämpa regler. Mm. I alla situationer där man förenar de här två så brukar det sluta ganska olyckligt. Man skulle kunna säga att man kan hitta sådana här tillfällen där korruptionen är möjlig och försöka att hantera det på detta sätt. Mm. Jag tror inte att om korruptionstillfällen blir för många, jag tror inte att någon åklagarmyndighet i världen som kan hantera det. Ärenden blir för många, resurserna för få, då kan vi inte hantera det här. Så att man ska vara försiktig i hur man organiserar det offentliga livet, skulle jag kunna säga, för att komma åt problem.
Jag bollar det direkt till Alf Johansson. Om vi börjar i det sista som Apostoli säger här när det gäller resurserna. Hur ser resurstilldelningen ut för korruptionsbekämpningen inom rättsväsendet till att börja med?
Alltså den rent brottsutredande verksamheten som ju jag då kan sägas företräder, så har vi en särskild enhet uppe på tidigare, det som heter Rikskriminalen, eller NOA som det heter idag. En resurs som inte är, vill jag påstå, inte tillräcklig i antal. Och det som är bekymmersamt med den resursen är att den faktiskt också under senare tid också har dragits ner på av skäl som jag kan misstänka har att göra med de allmänna problemen inom polisen. På kompetenssidan så har vi som har initierats av chefen, enhetschefen för Riksenheten mot korruption, så har vi dragit igång vi har haft utbildningar förut för utredningspersonal, men så har man dragit igång ett projekt som just syftar till att höja kompetensnivån bland utredarna. Men själva mantalet, så att säga, av utredare är i dessa dagar bekymmersamt, och det kan ju få konsekvenser just ur ett internationellt perspektiv, eftersom vi arbetar. Vi är väl en av de få enheterna som har, eller brottsområdena som har väldigt kraftiga internationella ögon på oss, vad vi gör för någonting, för vi har konventioner som vi har att iaktta, och om vi inte följer de konventionerna så kommer Sverige att få kritik. Och i den synvinkeln sett så kan det ju vara lite problematiskt.
Har Sverige lättvindigt skrivit under de här konventionerna utan att egentligen förvissa sig om att man hade resurser nog att kunna leva upp till dem, Ulla Andrén?
Nej, det tror jag inte man har gjort så lättvindigt, men det krävs ju väldigt mycket då för att utforska och undersöka på det här området. Och problemet är ju då om vi har lagar och regler som vi liksom inte riktigt förmår att följa. Då. Det handlar ju väldigt mycket om ledningarna då i stat och kommuner i det offentliga, och att de ska föregå med gott exempel. Och det här med den statliga värdegrunden då, eller värdegrunden för det offentliga är det ju egentligen. Där har vi ju sett att det är inte riktigt självklart då att man har den här värdegrunden med sig, och då händer det konstiga saker.
Alf?
Det är alldeles riktigt som du säger, därför att man kan se i ett antal ärenden, jag själv har haft sådana ärenden, där man kan se hur, ska jag säga, man inser inte vart gränsen går för en tjänsteman i sitt umgänge med affärslivet, om man säger så. Ibland så tror man att de där rollerna på något sätt flyter ihop, trots att man borde inse att man är faktiskt ämbetsman, det gamla fina begreppet ämbetsman. Man är tjänsteman i staten, och då gäller andra regler än om man arbetar på den privata sidan. Det där har man inte riktigt klart för sig alla gånger, att det är faktiskt två helt skilda områden med olika förutsättningar.
Ja, Ulla.
Och det var ju det som Apostolis var inne på här tidigare också, att den offentliga sektorn har ju ändrats väldigt mycket under senare år då, där man har utkontrakterat till det privata. Och det är inte självklart liksom när du arbetar i skattefinansierad verksamhet då, att du arbetar på skattebetalarnas uppdrag, för att du arbetar i ett privat företag. Och det där gör ju liksom att de här ytorna liksom nöter mot varandra på ett annat sätt. Och det är inte riktigt givet då att du är offentlig tjänsteman och så vidare.
Vad säger du, Apostolis Papakostas, kring de här frågorna? Har det gått så pass snabbt under ett par decennier där privatiseringen har skapat de här möjligheterna som du pratar om, och är den svenska ämbetsmannen och tjänstemannen helt enkelt inte rustad för detta? Hur ser du på det?
Jo, jag tror inte att det har gått fort. Det är något som har gått lite långsamt, och det beror inte bara på det som vi kallar privatiseringar. Det är en allmän tendens i flera länder att man tillämpar modeller där det offentliga och det privata ska komma närmare. Man tror på något sätt att det är ett effektivare sätt att förvalta det offentliga. Man tror att man samlar krafter. Man till och med man har givit incitament på att man ska umgås med näringslivet. Man tycker att det är bra att människor skapar tillit sinsemellan. Det blir nätverk mellan människor. I vissa enskilda frågor kan detta vara ett effektivt sätt att förvalta det offentliga. Det ska vi ha i huvudet. Men i det här så kommer också korruptionen med. För att samma förutsättningar som kan skapa effektivitet, att man samverkar, att man umgås, skapar också förutsättningar för att de där grupperna, elitgrupper skulle man kunna säga, från skilda sfärer i samhällslivet, träffas och umgås med varandra. Och där finns det också möjligheter att några, det är inte många och vi vet inte hur många som begår korruption, men där kan det hända och det är ett sånt där tillfälle där korruptionen kan frodas.
Det låter som om gränserna är väldigt glidande här, Ulla Andrén. Hur kan man dra någon gräns här? Och det vi normalt ser framför oss när vi pratar om korruption är ju ändå de här pengarna som sätts in någonstans, de här pengarna som lämnas i slutna rum och sådär. Men den här vänskapskorruptionen, den är ju också en typ av korruption. I scratch your back and you scratch mine, va? Berätta lite grann.
Jo, nej, men det är ju det som är problematiken. Men jag vill säga då att det är ju ingen värdering i det här att man utkontrakterar tjänster i staten. Vi vill alla ha en effektiv statsförvaltning. Så det är inte det som är problemet. Utan problemet är ju just gränsdragningen och att de som arbetar med den här skattefinansierade verksamheten att de känner sitt ansvar för vårt gemensammas bästa på något sätt. Och det är ju intressant då att nätverka, det är ju väldigt legitimt och positivt. Men när det går över gränsen, då är det korruption och då är det väldigt negativt. Men det här är ingenting du kan reglera fram, utan du måste ha en ständigt pågående dialog och det ändras hela tiden också det här fältet. Vi har klara lagar och regler vad gäller jäv och så vidare, men resten det är bedömningar hela tiden som man måste göra och som man måste känna den här värdegrunden då, var man står och var gränserna går.
Alf Johansson, vi har ju två, tre paragrafer i brottsbalken som egentligen reglerar det här rent straffrättsligt. Där talas det om en otillbörlig förmån som man ger eller får. Det är det som är definitionen på en muta. Och den otillbörliga förmånen behöver alls icke vara i form av ekonomisk ersättning. Utan det kan vara till exempel fina utmärkelser eller så också. Hur vanliga är den typen av utredningar som inte rör rena ekonomiska angelägenheter hos er?
Alltså, de är ju väldigt ovanliga därför att på något sätt så vill vi alla sätta något kronor och ören för att kunna så att säga, bedöma förmånens storlek. Men det kan ofta kopplas ihop med en ekonomisk beräkning om man säger så. Vi kan ta en semestervistelse eller någonting sånt där kan ju vara värd ett visst antal kronor, men eftersom det är på ett visst ställe så kan det så att säga rent attraktionsmässigt bli ännu mera värdefullt. Men just enbart det här med att man får låna någon annans sommarstuga sånt där, visst förekommer, visst har vi ett annat sånt där fall där någon stuguthyrare kanske vill försöka låna ut någonting till någon myndighetsperson utan att de behöver betala för. Men man kan ju oftast kan man sätta kronor och ören på vad som sker. Jag tänkte på det här med, det här är ju inte bara en skyddsmekanism för offentlig verksamhet. Det är också en skyddsmekanism för privat verksamhet. Vi kan prata om business to business korruption. Och det finns, vi har ju domar där domstolen faktiskt också har pekat på det sätt man även gör i den juridiska litteraturen på att även upphandlingar privat-privat så att säga, mellan företag kan drabbas kraftigt av korruptiva inslag. Och att det är en skyddsmekanism den här lagstiftningen även för den fria prisbildningen, alltså konkurrenssnedvridningen som kan inträffa på grund av korruption inom den privata verksamheten är ofta kanske minst lika allvarlig som om det gäller en offentlig upphandling.
Apostolis, vad säger du om detta? Hur skiljer sig den korruptiva verksamheten när det är business to business, två privata aktörer å ena sidan, och när det är offentlig verksamhet mot en privat aktör å andra sidan?
Jag tror inte att det finns någon skillnad i själva verket. Handlingen är densamma. Det är alltid två personer, kanske fler. De litar varandra. De gör någonting i skymunden. De går undan och gör det. Det är allmänheten eller de inblandade runt omkring vet inte om detta. Vi blir för det mesta förvånade när sånt upptäcks. För att det går inte att titta på människor och säga att den här är korrupt och den här inte är korrupt. Det är i såna här situationer och tillfällen som människor på något sätt blandar sig in i såna här relationer. Så jag tror inte att det finns någon skillnad, i alla fall för en sociolog. Handlingarna är samma.
Ulla, när Transparency tittar ju på, i första hand på den offentliga sektorn i de här rapporterna som ni jobbar med. Men ni har också insikt i hur korruptionen fungerar i business-to-business-sammanhang mer strukturellt. Berätta lite grann om hur du tror att det här fördelar sig och vad det tar vägen någonstans.
Vi arbetar ju mycket med företag för att förebygga korruption då, och vi har ju ett stort näringslivsforum då med svenska storföretag som stödjer varandra i det här arbetet. Och jag skulle vilja säga att många svenska stora företag, de har ju insett att det är nödvändigt att ha ett förebyggande korruptionsarbete, för att det kostar väldigt, väldigt mycket om det händer någonting. Då. Vi har ju Telia, vi har Ericsson och andra stora företag som har råkat ut för detta tidigare då, och har kämpat nu i uppförsbacke i många år och stora skadeståndskrav och så vidare. Vad som är svårare, det är ju för de mindre företagen som kanske inte har egna resurser då att arbeta aktivt med antikorruption, och de har både leverantörer och kunder då som kan vara involverade i korruption, som också då kan skada det egna företagets rykte och naturligtvis ge ekonomiska förluster också.
Du nämner stora svenska företag här som agerar globalt. Det finns en tendens, tycker jag, i svensk debatt att man säger ursäkta dessa svenska företagsbeteenden med att det här är ett globalt fenomen, och om vi ska kunna göra affärer på de här marknaderna, ja, så får vi ta seden dit vi kommer i någon mening. Hur ser ni på det inom Transparency? Att man har en, så att säga, en ursäktande, att vi är snarare offer för detta än medverkande i det? Berätta.
Nej, det kan man inte ursäkta på något sätt. Spelreglerna är väldigt klara, och jag tror att de större företagen är mycket medvetna om detta. De här större korruptionshistorierna ligger ju en tid tillbaka, och alla har byggt upp en antikorruptionsverksamhet i de stora företagen. Sen är det ju otroligt viktigt hur ledningen agerar, för att du sätter upp regler och har system. Om inte ledningen ständigt visar och påtalar vad det är som gäller, då följs ju inte de här reglerna och föreskrifterna som du har. Så att det är ett väldigt ansvar på företagsledningarna att föregå med gott exempel.
Alf Johansson, finns det någon nödrätt för de här företagen? Vi skulle inte kunna gjort den här affären om vi inte hade lagt upp 10 miljoner på ett hemligt konto.
Nej, det finns ju inte den nödrätten på samma sätt som det finns om man blir utsatt för våld som person. Så kan man inte i de här sammanhangen hävda nödvärnsrätt på någon annan form av nödrätt. Utan det är snarare på det sättet att, skulle jag vilja påstå, det är snarare förvärrande att om man går in i ett land som har en genomkorrumperad regim och passar på att göda den korruptiva regimen med ytterligare medel, så är det snarare en förvärrande omständighet, skulle jag våga påstå. Det här med att man får ta seden dit man kommer, det kan vara i yttersta marginella fall ha någon betydelse. Därför att det kan ju vara så att företag kan, utan egen förskyllan, råka in i situationer där de måste försöka bemästra att de stöter på någon som kräver en muta för att till exempel släppa in ett lastbilslass eller ett fartyg kanske med produkter som håller på att komma att förgås om man inte betalar muta till den där hamnkaptenen. Mm. Så kan jag väl tänka mig att den där nödrätten då, så kan vi nog tänka oss att en svensk åklagare skulle kunna tänka sig att det inte är allt för otillbörligt att i så fall försöka klara sig ur den situationen. Men det här är ju marginella undantagsfall. Men däremot beträffande de stora företagen så är jag tycker det vi har sett av stora företag hos oss så i det stora hela så är tendensen god att man försöker genomföra den här typen av åtgärder för att förhindra att man hamnar i de här situationerna och man genomför egna interna utredningar. Och där kan det väl ibland vara så att jag kan tycka att man faktiskt i så fall också borde tillhandahålla oss det man har i större utsträckning kanske än vad man alltid gör. Men det är ju övervägande som de själva får göra.
Apostolis, är den svenska själen så ren som vi tror i de här sammanhangen att vi faktiskt är kanske, om inte offer så i alla fall någon form av, använder det här som nödvändiga verktyg för att kunna verka på den globala marknaden?
Nej, jag tror att man måste vara väldigt naiv att ha den inställning att det finns en svensk godhet när man gör den här typen av stora affärer i världen. Det tror jag inte. Och vi har flera indikationer på att svenska företag, när de har varit verksamma på världsmarknaden, så har de varit annorlunda än hemma där kontrollen är kanske mer intensiva, mer genomtänkta. Och att man har kontroller i överhuvudtaget. Så det finns också något litet fel här, och det gäller det här med Transparency International. Att man brukar mäta korruption i de länder där politiker kanske är korrupta eller tjänstemän är korrupta. Man tittar bara på den ena sidan av korruptionen. Om man hade tittat också på den andra, vem som mutar och varifrån det företag kommer, då skulle bilden i världen förändras radikalt. Vi har flera tyska företag till exempel som har förekommit rätt många korruptionsskandaler där de har betalat politiker, tjänstemän, finansierat politiska partier etc. etc. Så att jag tror inte att vi ska ha en naiv inställning. Å andra sidan ska man inte vara för misstänksam. Det är en svår balansgång där, för att det är företag som sköter sig väldigt bra, som inte mutar, som gör ärliga affärer. Och där ska vi vara försiktiga, för att vi ska inte misstänkliggöra alla och allt.
Ulla Andrén.
Alltså, det som Transparency International är känt för, det är ju korruptionsindexet som mäter då korruption i offentlig sektor. Och det finns en annan undersökning som Transparency International också gör som heter Korruptionsbarometern, som då bygger på intervjuundersökningar i olika länder. Och det görs ju inte alls så ofta då som det här korruptionsindexet som kommer varje år. Där man intervjuar medborgare inklusive företagare om de har tagit emot mutor, om de har mutat etc. etc. Men alltså diskrepansen mellan de här två olika mätningarna är ju inte så väldigt stor som man kunde tro faktiskt. Så att, och det finns ju då Världsbanken och andra organisationer som också gör den här typen av mätningar. Och de som ligger i botten på de här index, det är ganska samstämmigt. Korruptionen genomsyrar hela samhället och då ger det speglas i företagsvärlden, i den offentliga världen. Även den politiska korruptionen naturligtvis.
Alf Johansson, när det gäller de här straffrättsliga sanktionerna och påföljderna. Vi har faktiskt haft fall i Sverige med personer som har fått många års fängelse. Och då handlar det ofta om personer som inte är vana, som inte är vana att sitta i fängelse, om jag uttrycker mig milt. Va? Den allmänpreventiva effekten, för att prata lite kriminologiskt här, utav den repressiva delen utav detta. Har den starka effekt på framförallt ledningar i företag som man möjligtvis skulle kunna önska?
Jag tror det, därför att jag kan väl ur egen fatabur så att säga konstatera att de gånger som jag har haft att göra med ledande företrädare både inom offentlig verksamhet och inom det privata näringslivet och när jag har hållit förhör med de personerna, så kan jag konstatera att man tar på mycket stort allvar de här förhörssituationerna som man råkar ut för. Därför att det har en, det är väl uppenbart att det har en ganska kraftig badwill-effekt att utsättas för den här typen av utredningar om när man pratar om ledande befattningshavare. Så jag tror att till och med enbart att vi startar utredningar har en god brottsförebyggande effekt. För jag vet också att man diskuterar det här inom företagen och inom myndigheterna. Vad man har gjort för fel, och man försöker komma åt det här. Därför att det är en jag tror att det har en ganska god allmän preventiv effekt.
Apostolis Papakostas, när det gäller den här just, ska vi kalla det för stigmatiserande effekten som den här kategorin människor som normalt inte alls är vana att ha med rättsväsendet att göra. Är det en äkta skam som kan vara avskräckande i detta, eller är det mer en det här ingenting som man ska vara inblandad i som företagsledare? Berätta lite grann hur du tror att det här fungerar hos företagsledare.
Du menar om stigmatisering, om man inleder en förundersökning?
Ja, eller döms till och med för brottet.
Vad det kan ha.
Är det en äkta skam inom näringslivstoppar till exempel att råka ut för en sån?
Jag har inga såna insikter från näringslivstopparna så att jag skulle kunna säga vad som specifikt gäller där. Men oftast glöms såna här väldigt snabbt. Men publiciteten har blivit publicitet. Det är känt i alla fall från annan typ av forskning. Att det spelar ingen roll vilken typ av publicitet ett företag får. Även om det är dåligt publicitet så glömmer folk så småningom att det är dåligt publicitet, och så får man publicitet ändå, även för att det är korruption. Så att jag skulle vara försiktig och säga, i det långa loppet i alla fall, det kan hända kortsiktigt, och så kan det hända det andra personer som ser att man har inlett en undersökning som kanske blir mer restriktiv.
Ulla, därefter Alf.
Ja, men jag tycker det är väldigt intressant, för det är ju ingen som gillar korruption. Alltså i Sverige så har ju SOM-institutet gjort undersökningar om detta också. Det är väldigt entydigt. Vi ogillar korruption i Sverige. Och går du utomlands, det är ju samma sak. Det är i Rumänien går de ut på gator och torg och protesterar. I Latinamerika har de gjort samma sak. Och ju mer korruptionen genomsyrar samhället, desto argare blir folk. När du ska betala böter varje gång du tar ut din bil för att du har någon polis som står, när du behöver betala när du går på hälsostationen eller när du ska betala för betygen i skolan etc. etc. Det blir en väldig vrede i detta, och det ska vi ju vara väldigt tacksamma över att det här finns då. Det behöver inte vara ett stigma liksom att utan det här att vi har en känsla för att korruption är dåligt, det är viktigt.
Alf.
Det finns ju en brottsprevenerande faktor som man inte heller får glömma, och det gäller företagen, och det är att det ska kosta att begå den här typen av brott av oaktsamhet eller till och med uppsåt ibland låta den här typen av verksamhet pågå inom bolagets domäner. Men då är det viktigt också att man har företagsbot till exempel som kan tillräckligt kraftigt för att verka avhållande. Och det har vi inte idag. Det är bara att konstatera. Det konstaterar man även internationellt. Den skulle behövas höjas.
Vad ligger den på idag?
Idag ligger på 10 miljoner, vilket ju inte kommer att skrämma någon i en internationell affär, om man säger så. Utan det behöver vara väldigt, väldigt mycket högre. Det finns ju länder, Norge till exempel, där man inte har någon övre gräns alls. Vilket väl kanske inte vore helt fel, därför att det är svårt att i förväg veta hur stora affärer det handlar om.
Och förlåt mig, då följer den svenska principen för dagsbotsbeloppet, alltså i till exempel Norge, att det ska svida lika mycket för ett jätteföretag som för ett mindre.
Precis, så är ju tanken i Norge, så är det ju inte i Sverige. Men nu finns det ett betänkande, ett förslag som ligger ute på remiss som kommer att höja, men jag är väl... Kan jag väl säga lite tveksam om den gräns man föreslår i den utredningen är tillräcklig. Därför att det måste svida tillräckligt mycket för att verka avhållande. Och då kan det krävas ganska kraftiga påföljder för företagen ibland.
Apostolis, spå lite inför framtiden. Hur ser det här ut om 5 år i Sverige?
Jag tror att frågan uppmärksammas. Att publiken uppmärksammar frågan. Och sen att alla från myndigheter och Transparency, att frågan har kommit upp på dagordningen på detta sätt som det har gjort, tror jag att det finns en optimism. Jag tror att publiken kommer att bli kanske inte lika naiva som tidigare och kommer att vara på sin vakt. Och det ska man göra när man gör affärer och upphandlar för miljarder till exempel i staten. Man ska vara på sin vakt.
Har vi varit naiva?
Ja, det skulle jag kunna säga.
Varför? Berätta.
Olika, låt oss säga, om vi tar det här med att korruption äger rum, det fördolda. Olika kulturer har olika sätt att klassificera vad är det som har hänt i det fördolda. Mm. I Sverige och i Norden i allmänhet vill man gärna tro något gott. De har gjort sitt. De har kött sina uppdrag där. Det var rimligt att göra på detta sätt. I andra kulturer så placerar man det som händer i det fördolda som korruption. Det är därför som ibland även de här indexen kan vara väldigt snäva, för att folk rapporterar vad de uppfattar som korruption. Mm. Och när man klassar olika fenomen som korruption på detta sätt, då blir det... Mm. Det finns här en godtrohet, skulle jag säga. Vi vill gärna tro väl om andra människor. Om den kulturell kod eller så är den detta.
Men nu börjar vi se ett slut på det. Vi börjar få upp ögonen för...
Ja, jag tror det. Sen är vi, låt oss säga, vi är misstänksamma i andra situationer. Mm. Jag antar att alla mammor instruerar sina döttrar att vara rädda för främlingar på något sätt. Man ska vara på sin vakt. Mm. Medan i korruptionen har man inte haft en sån kod att... när du umgås med näringslivet, när du går på middagar, du ska vara på din vakt. Och där tror jag att det är något som kommer.
Ulla Andrén, det låter ju positivt i varje fall när det gäller insiktsfullheten. Hur ser du på framtiden i de här frågorna?
Jo, mycket är positivt. Jag menar, vi har pratat om de stora företagen som har tagit korruptionsfrågorna på allvar. Vi har Institutet mot mutor som har gjort förtjänstfullt arbete och sätta gränser på det här med vad som är tillbörligt och icke tillbörligt vad gäller förmånen. Men vad som är allvarligt för mig då, det är ju att vi kanske skadar tilliten i samhället. När vi har då olika affärer inom citationstecken här då, där olika eliter i samhället på olika sätt tros sko sig på andras bekostnad. Och det kan vara väldigt, väldigt skadligt på sikt. Så därför måste vi mobilisera och verkligen arbeta mot korruption så att vi inte ser ett sånt här negativt scenario.
Mm. Lagens långa arm får sista ordet. Chefsåklagare Alf Johansson, varsågod, hur ser framtiden ut?
Ja, alltså framtiden det är som vanligt väldigt svårt att spå i, men jag tror väl att om man tittar på den rent straffrättsliga sidan så ska vi ju inte vara naiva och tro att korruptionen kommer att minska, utan det är snarare handlar det att hålla den på en acceptabel nivå, vilket ju Sverige tycker jag har gjort. Vi ligger bra till i det indexet från Transparency, och det gör vi säkert med all rätta. Men det gäller att bevaka den positionen så att säga. Korruption finns, kommer fortsätta att finnas, utan det gäller att hålla den under kontroll. Och det är väl lite grann som när jag föreläser om korruption, så brukar jag säga att vänlighet och generositet, det är ju en dygd. Det är bra att vara vänlig och generös, men i vissa sammanhang så kan det faktiskt vara straffbart.
Mm. Jag tycker att den sammanfattningen får bli sista ordet för veckans juridik, där vi har pratat om korruption idag, och jag tackar er tittare för att ni tog del av diskussionen, och jag tackar er deltagare för att ni kom och delade med er av kunskap och erfarenhet. Stort tack!